Och jag håller mig också på ett avstånd som är några meter ifrån, att jag ropar liksom efter dem och frågar, känner ni varandra? Vad gör ni? Och vi båda har ju reagerat på att han håller liksom i ett grepp kring henne. Han håller liksom henne runt midjan och hennes arm, kan man säga. Alltså, det ser inte riktigt ut som att hon går ju inte och håller runt honom liksom, utan han håller runt henne.
Saga och Johanna har en stark känsla av att något inte stämmer. Och den här berättelsen hade kunnat sluta med en iakttagelse. Men den gör inte det. Deras berättelse är fantastisk när de gång på gång går på sin magkänsla och söker upp paret för att kolla att allt är okej. Och plötsligt gör de en hemsk upptäckt.
Så att han drar ju in henne då från den här asfaltsgången in mot ett buskage och på en gravsten. Så att vi ser ju hennes två fötter bara liksom åka iväg från den här asfalterade gången.
Du som lyssnar är varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Hjältarna. Podden där vi hyllar civilkurage och inspireras av personer som ingriper med mod och medmänsklighet. Jag som gör den här podden heter Jenny Burman och jag blir jätteglad om du betygsätter och skriver en recension i iTunes podcast-app. Då hjälper det nämligen fler att hitta till den här podden. Och om du vill tipsa om en person som borde vara med i Hjältarna, antingen du själv eller någon du känner, då mejlar du till mig på jenny@civilkuragebyran.se. Men nu är det dags att lyssna på Saga och Johannas berättelse. Jag har rest till Norrköping för att träffa Saga och Johanna. Två vänner som hållit ihop i vått och torrt sedan de var 12-13 år. De har båda växt upp med engagerade och aktiva föräldrar. Och medan Saga och hennes familj höll på med fotboll ägnade Johanna och sin familj tid i stallet. Och har haft hästar och ridning som största intresse. Idag är de strax över 20 år och de bor båda två i centrala Norrköping. Vi träffas hemma hos Johanna som precis har flyttat in i en ny lägenhet. De berättar om deras tajta vänskap som stått sig under alla år. En vänskap som om möjligt fördjupades ytterligare den här lördagen i november. Från sitt köksbord börjar Johanna berätta om en kväll som började på bästa sätt. Med hemmahäng och middag med gemensamma kompisar.
Så på kvällen så hade vi, jag tror vi hade köpt lite mat och lite så här lördagsgott. Åkt hem till en tjejkompis där vi skulle spendera kvällen. Så att vi spelade lite spel, lyssnade på lite musik. Ja, men sjöng och dansade, några vet jag även. Drack lite vin, sådär som man gör en lördagkväll. Så att vi bara umgicks där liksom i flera timmar.
Klockan har hunnit närma sig 1 på natten. Och båda tjejerna känner att det börjar bli dags att runda av och bege sig hem. Johanna har lånat sin pappas bil och har lovat att skjutsa hem Saga. Hon sätter sig bakom ratten på den röda golfen och kör mot Sagas pojkväns bostad där Saga ska sova i natt. När hon parkerat utanför porten blir de sittande en liten stund inne i bilen.
Och sitter vi och pratar lite och ja, men tackar för kvällen. Pratar väl om någon händelse eller något sånt där. Och sen så ska vi säga hej då. Men vi bestämmer oss för att gå utanför bilen och stå och prata och bara krama om varandra liksom ordentligt.
Sagas pojkvän Pontus bor precis i närheten av fängelset som ligger inne i stan. Hans lägenhet ligger på en lång gata som slutar med en återvändsgränd. Åt ena hållet leder gatan ner mot centrum och där finns det en nattklubb. Följer man istället gatan åt andra hållet leder vägen till en park och en kyrkogård. Och medan de står på gatan för att säga hej då ser de en man som de tycker beter sig konstigt. Vi hör Saga berätta.
Och vi lägger märke till honom på grund av att han verkar ganska så onykter. Han går fram och tillbaka på gatan, upp på en trottoar, försöker ringa något samtal. Vi båda ser den här mannen och vi kommenterar också att han ser onykter ut och att vi undrar vad han gör på den här platsen, vad han har för syfte här, men har väl inga egentliga misstankar om att det skulle vara något ovanligt så, utan mer vad gör han här och vart ska han någonstans och vad håller han på med liksom.
Efter en liten stund kommer en ung kvinna i 20-årsåldern gående från det hållet där nattklubben ligger.
Hon går liksom åt vårt håll där vi står och vi tänker att det kanske är så att de ska träffa varandra. Och att det kanske är därför han är här. Om de känner varandra eller så, att det är henne han väntar på. Men vi ser ganska snabbt när hon går förbi oss att hon tittar inte på honom. Medan han följer henne med blicken hela tiden när hon går förbi oss.
Saga och Johanna befinner sig bara 2-3 meter bort. Men varken den unga kvinnan eller mannen verkar ha lagt märke till deras närvaro. De ser att kvinnan går i riktning mot folkparken och med stigande oro ser de att mannen följer efter. Den annars levande parken är vid den här tiden folktom och ganska mörk. Saga och Johanna har en konstig magkänsla, men de försöker hitta naturliga förklaringar till det de ser. Som att paret kanske ändå känner varandra, men är osams. Kvinnan och mannen har nu fortsatt så pass långt in i parken att de inte längre syns. Johanna berättar.
Vi bestämmer oss för att det känns skönast att bara åka och kolla om det faktiskt var så att de går med varandra eller om de liksom står där uppe och bråkar, bara så att man kan släppa tanken på att det har hänt henne någonting eller att oj, var det verkligen någonting konstigt med de där två personerna eller är det bara vi som liksom har överreagerat lite.
De sätter sig i bilen igen och åker i den riktning där de såg kvinnan och mannen försvinna in i parken. Vi hör Saga.
Ja, vi bestämmer oss för att vända bilen och åka efter dem in i parken. Och först så ser vi dem inte riktigt på den här stora vägen som vi har sett dem på tidigare, utan vi ser efter en liten stund att de har svängt av in på en smalare väg som ligger inne på kyrkogården. Så då ser vi dem en 10 meter fram eller något sånt där. Och kommer fram till att jag ska hoppa ur bilen och gå ifatt dem och fråga om det är så att de känner varandra eller vart de är på väg, vad de gör där helt enkelt.
Hon kliver ur bilen och går mot paret. För säkerhets skull väljer hon att ropa när hon kommit tillräckligt nära. Men när hon ropar får hon inte riktigt något svar.
De tittar bak lite men sen fortsätter de gå. Och vi båda har ju reagerat på att han håller liksom i ett grepp kring henne. Hon går ju inte och håller runt honom liksom, utan han håller runt henne. Men så att jag frågar om de känner varandra. Och till slut så vänder hon sig om och säger att ja, det gör vi. Med en väldigt, väldigt tveksam ton lägger jag märke till. Alltså att det är lite så här, ja, och viftar lite med armen liksom att jag ska gå, uppfattar det som. Så att jag känner mig vid den tidpunkten att det inte finns jättemycket mer som jag kan göra. Att jag känner mig inte befogad att gå fram och liksom sära på dem.
Johanna stannar till bilen och lyser upp gångvägen åt Saga med hjälp av bilens lyktor. Och från sin plats ser hon Saga som nästan direkt återvänder. De pratar igenom situationen och bestämmer sig för att åka tillbaka till gatan där Sagas pojkvän bor. Men utanför porten blir de återigen sittande i bilen. Med en konstig magkänsla. Och ganska snart bestämmer de sig för att åka in i parken igen. Fast den här gången från ett annat håll. Vi hör Johanna.
Så att vi åker runt och åker in i parken igen. Liksom jag hänger ut nästan ur min ruta och Saga ur bilrutan på hennes sida. Och krypkör på en asfaltsväg och kollar om vi ser dem.
De fortsätter längre och längre in i parken och spanar bland buskar och träd och lekplatser. Till slut kommer de fram till fängelset och platsen där de sett kvinnan och mannen tidigare. Men paret verkar spårlöst borta.
Okej, men nu har vi ändå åkt och kollat och vi har gjort det vi kan. Och vi får väl helt enkelt bara släppa det här. Men vi kör bilen hela vägen fram till fängelset och stannar bara en sista gång och kollar in på den här asfaltsvägen på kyrkogården där vi hade sett dem senast och bara liksom stirrar allt vad vi kan. Jag liksom har riktat upp mina billyktor återigen in på den här vägen bara för att få extra ljus och liksom ser först någonting som verkar vara en vattenpöl eller om det kan vara en sten. Vi såg något mörkt liksom sådär stort på marken. Men sen ser vi att den som vi trodde då var en vattenpöl eller en sten är ju faktiskt han som sitter gränsle över henne och att vi ser att det är ett motstånd mellan de två. Att vi ser att armar som rör på sig att de trycks ner och vi ser även två fötter som sticker ut på den här asfaltsvägen.
Trots att de båda innerst inne hade på känn att något hemskt skulle kunna hända, känns allt overkligt. Och de känner både stark stress och rädsla inför den situation som de plötsligt befinner sig i. Johanna tar fram sin telefon och ringer 112. Och av operatören får hon snabbt beskedet att polis är på väg och att de ska vänta på plats. Men det blir en instruktion som är svår att följa. För när de hör kvinnans skrik på hjälp förstår de att de måste ingripa.
Och vi såg också när vi höll på att hoppa ut från bilen att han drar bort henne från den här gången som vi såg att de befann sig på. Och fortsätter liksom halvspringa framåt. Men vi ser då att vi har tappat sikte av dem. Alltså vi ser dem inte längre. Antagligen för att han har dragit bort henne från den här gången som var ändå någorlunda upplyst så.
När man hör ett sånt skrik att det är på allvar och att en person skriker för sitt liv. Alltså att man hör att det är sån otrolig rädsla i den här rösten och att hon fruktar alltså, för sitt liv.
Och vad kände du själv i den stunden?
Det var så mycket känslor som kom i den stunden. Både att man tänkte så här, men vad är man kapabel till? Kan vi verkligen reda ut det här? För vi hade ju ingen aning om vad han faktiskt var påverkad av. Kunde han ha? Men någonstans i det där så kände man ändå att hon behöver oss. Och någonstans är det starkare än att vi kunde råka illa ut.
Saga beskriver att det är en känsla av ren och skär skräck som skär genom kroppen. För samtidigt som de är rädda för vad kvinnan utsätts för, är de också rädda för vad de själva håller på att ge sig in i. Mannen är dessutom kraftigt byggd och närmare 190 cm lång. Och det är stor skillnad mot tjejerna som båda är förhållandevis korta. Med SOS-operatören i luren trotsar de sin rädsla och springer i riktning mot kvinnans skrik.
Vi springer då fram till de här två och Saga och jag skriker något i stil med vad fan håller du på med? Liksom och skriker allt vad vi har bara för att göra så mycket oljud som möjligt och få honom rädd på något sätt att liksom förstå att han ska gå härifrån. Och så fort han hör våra röster och ser att vi kommer bakom honom så ställer han sig upp och springer.
När de kommer fram till platsen hittar de kvinnan på marken. Och de inser snabbt hur nära det var att mannens övergrepp hade kunnat bli mycket värre.
Vi såg att han satt gränsle över henne. Och vi såg att han hade sina byxor nerhasade men inte liksom nere hela vägen. Och han hade även flyttat på hennes kläder för att göra plats, om man säger så, för att göra en fullbordad våldtäkt helt enkelt mot henne.
En minut senare och det hade varit för sent kanske?
Vi är väldigt tacksamma som sagt att vi kom så snabbt vi kunde på det här sättet. Det är vi jättetacksamma för. Men vi vet ju också att vad som hände den kvällen var ju ett övergrepp och han hann ju göra saker mot henne som såklart har ärat henne för livet fortfarande. Så att det, vi är tacksamma, men det är också så jävla fruktansvärt att det är på det här sättet.
Istället för att stanna kvar hos kvinnan gör Saga något som förvånar henne själv i efterhand.
Och jag springer efter den här mannen som har börjat springa från platsen.
Vad har du för tankar när du springer efter mannen?
Alltså jag tror att det undermedvetet kanske var att jag ville få fast honom. Alltså att jag ville inte att han skulle smita från platsen för att jag visste att polisen var på väg. Men jag tror inte att det egentligen var något genomtänkt, för att jag tror inte att han var ju mycket större än mig. Jag tror inte att jag skulle få fatt honom liksom. Men framförallt också att jag var bara så himla arg.
Saga förlorar mannen ganska snabbt ur sikte när han springer bakom ett kapell. Hon återvänder då till Johanna som har stannat kvar hos kvinnan. Och där hade berättelsen kunnat gå mot sitt slut. Men det gör den inte, för plötsligt tittar Saga upp och gör en skrämmande upptäckt.
Det är då jag ser att han har kommit tillbaka och att han springer emot oss. Har ingen aning om i vilket syfte, varför. Men vi får ju säga till henne då att förlåt, men vi måste springa nu till bilen. Även om man önskar så gärna att hon inte behövde göra det i den här situationen som vi befinner oss i.
De tar sikte på bilen som står ungefär 20 meter bort. Johanna upplever stark stress och rädsla. Och det är ingen lätt uppgift att hjälpa den svårt chockade och brusade kvinnan att springa med klackskor mot bilen. För samtidigt som hon springer behöver hon också lokalisera bilnyckeln i fickan. Men hon hittar nyckeln och passar över kvinnan till Saga som snabbt får in henne i passagerarsätet bredvid Johanna. Och samtidigt som Saga slänger sig in i baksätet på bilen lägger Johanna i backen för att snabbt komma därifrån.
Under hela det här förloppet så har vi fortfarande kvar polisen i telefonen, för de har ju inte hunnit komma till platsen än, även om det här låter kanske som att det har gått flera minuter, men det har ju inte gått jättelång tid och vi visste att de var i närheten. Så att ni, medan jag backar ut då bara för att komma någon bit ifrån honom och den här parken, så ger jag telefonen till Saga så att hon fortsätter hela tiden och pratar med polisen och säger att vi har henne nu i vår bil, han är kvar i parken, vi kommer ställa oss på Dragsgatan, som den här gatan heter, där allting utspelar sig från början.
Tjejerna är tillbaka utanför lägenheten en tredje gång denna kväll. Och nu dröjer det bara några sekunder innan polisen kommer. Polisen har tagit vägen genom parken, men mannen har tagit sig därifrån och istället gått ner mot ett vattenområde alldeles i närheten. Men på plats finns poliser i uniform, civilklädda poliser och hundförare som tar upp jakten efter mannen. Och tack vare Saga och Johanna har de ett detaljerat signalement att utgå ifrån. Johanna fokuserar på kvinnan medan Saga går ut för att prata med poliserna. Och plötsligt händer det mest oväntade.
Alltså mitt under ett samtal, jag minns inte exakt vad det var vi pratade om just då, men jag står väl och återberättar någonting från det här scenariet. Då ser jag att han viker upp från liksom den här vägen som leder ner till det här vattenområdet, upp till den här gatan som vi står på med alla poliser. Så att jag ser honom egentligen komma upp bakom polisen som jag står och pratar med och säger då att där är han. Polisen vänder sig om och frågar, är du säker? Och då säger jag, ja, jag är helt säker. Och då griper de honom.
Men den här personen, han måste ju ha varit lätt korkad eller svinfull.
De nämnde promillehalterna under rättegången, både hans och hennes. Och det är inga siffror jag kommer ihåg exakt. Men jag vet att jag reagerade på att båda hade väldigt hög alltså promillehalt. Framförallt han hade en väldigt stor promillehalt.
Gripandet sker odramatiskt. Polisen ber mannen att komma med till en av deras bilar och mannen följer med utan motstånd. Under tiden som allting sker har Johanna suttit kvar i bilen tillsammans med kvinnan.
Jag börjar ju med att prata med henne för att hon sitter och hon satt och bad lite om ursäkt att som att så här, men, liksom, så här, kolla vad jag har ställt in med, nästan lite så att så här, men gud, nu fick ni göra det här, och lite sådana känslor hade hon, att som att det var hennes fel eller att hon hade väldigt mycket skuldkänslor. Så att jag satt bara med henne och pratade lugnt och sa liksom att det här är ingenting som är ditt fel överhuvudtaget och allting kommer bli bra. Och vi satt ju även och såg när polisen kom med honom och satte honom i polisbilen. Så att då bara liksom satt jag också och bekräftade henne på ett lite peppigt sätt att så här, kolla, nu har den där idioten åkt fast. Han kommer inte komma ut och han kommer sättas bakom lås och bom där han hör hemma, helt enkelt för att han har gjort det här mot dig.
Vad sa hon då?
Jag minns att hon frågade om det var han. Är det han som har gjort det här mot mig? Och att hon även frågade varför han hade gjort det här mot henne. Och där och då hade man ju inga bra svar varför han hade gjort det här mot henne.
Johanna ser flera förklaringar till att kvinnan själv hade svårt att känna igen mannen som polisen grep. Både det faktum att hon var berusad, men också att mannens ansikte var skymt både av keps och luva under övergreppet. Dessutom såg Johanna och Saga att kvinnan utsattes för våld, vilket enligt Johanna förmodligen också försvårade för kvinnans möjlighet att känna igen gärningsmannen.
Så att han drar ju in henne då från den här asfaltsgången in mot ett buskage och på en gravsten. Så att vi ser ju hennes två fötter bara liksom åka iväg från den här asfalterade gången. Jag kommer ihåg även då att det småregnade och att hon... Ja, men som tjej så har man ju oftast i alla fall ganska mycket hår och sådär. Och att man har fixat till sig inför kvällen och sådär. Så jag vet att hon hade ju liksom, när vi hittade henne så låg ju håret ganska rufsigt. Och sådär som vi med fixat till och sådär. Så det kan ju också vara att det har skymt sikten för henne. För att hon liksom, eftersom att han håller fast hennes armar så slänger man sig gärna med huvudet väldigt mycket. Och kroppen i övrigt kan jag i alla fall tänka mig att man gör om man sitter fast med armar och ben.
Polisen gör ett första förhör på plats med kvinnan innan hon körs iväg till sjukhuset för att undersökas. Även Saga och Johanna får svara på polisens frågor. Men till slut finns det ingenting mer som tjejerna kan göra. Och vi hör Saga berätta.
Man kunde inte ta in vad som precis hade hänt. Och vi var båda liksom jättetrötta framförallt. Man var helt slut. Men... jag kommer ihåg att vi stod och kramades och bara tänkte vad fan hände precis liksom. Ja.
Saga går upp till sin pojkvän som vid det här laget har hunnit bli rejält orolig.
Ja, han undrade ju vart jag tog vägen, för att jag skrev ju att jag var på väg hem då när Johanna skulle släppa av mig, och sen så hörde inte jag av mig förrän han var gripen och vi stod lite och väntade lite på förhör och sånt där. För han var ju jätteorolig, så då kom jag ihåg att jag skrev till honom att titta ut genom fönstret. Och då såg han ju att det var typ 5 polisbilar utanför. Och så fick jag ju förklara allting när jag kom upp sen. Men jag minns att jag grät och berättade vad det var som hade hänt. Och att jag kom ihåg att jag beskrev att jag kände mig rädd. Då på natten. Jag vet inte riktigt. Alltså, det var ju jättemycket känslor. Men samtidigt så var man helt slut i huvudet. Alltså, det tog ju så mycket på krafterna med all den här... Alltså allt adrenalin som pumpade liksom när vi var mitt uppe i det.
Chockad av händelsen blir en speciell biltur för Johanna hem till sin pojkvän som bor på andra sidan stan.
Men jag minns att mina ben skakade så himla mycket när jag tryckte på gaspedalen, och att jag satt och funderade på varför jag skakade så mycket, om det var för att jag frös, om det var för att jag var chockad, och jag kom ihåg att jag inte hade någon musik på heller, för att det var nästan som att jag inte kunde lyssna på musik, för jag visste inte om jag var glad, men absolut inte, men liksom var jag ledsen, var jag arg, blev jag stressad av att höra musik, alltså det var mycket sådana tankar som gick precis när jag åkte hem själv.
Vid 4-tiden är hon hemma och det är många känslor som kommer i kapp.
Jag minns att jag är jätterädd och att jag är stressad. Jag minns att jag är väldigt stressad, för att det var nästan som att vi hade ju behövt vara hennes lugn, och att vi hade verkligen fått anstränga oss så himla mycket för att hon skulle känna att hon skulle må bra, och att man fick stoppa undan sina egna känslor så himla mycket, så att det var bara som en våg liksom av allting, och i samband med det släppte jag adrenalinet, så att man var ju trött och så var man ledsen och så var man arg. Och samtidigt så var ju han lite arg i och med att liksom, han var ju orolig, så att det var bara mest en känslomässig bomb när man kom hem där.
Efter en tid får Saga och Johanna en kallelse till rättegång. Något som river upp många känslor. Att bli kallad till rätten skapar nervositet. Både för att det är en ny erfarenhet för dem, men också för att det känns viktigt att det ska bli rätt.
Men det var läskigt, tyckte jag, att se honom. Det känns som man inte har upplevt förut i sitt liv. Och det kändes väldigt, det kändes underligt att se honom. Vi fick bekräftat ganska tidigt av poliserna som var där hur viktigt vårt vittnesmål var. Att vi var ledande i att det här skulle gå den vägen som det faktiskt gick nu. Vi var ju de som hade de starkaste minnena från den här kvällen. Vi fick ju domslutet redan samma dag. Vi fick ju vänta kvar där efter att vi båda hade vittnat. Och fick då veta att han fick 1,5 år i fängelse. Och 5 års utvisning.
Saga och Johanna satte stopp för ett fruktansvärt brott. Och deras vittnesmål blev avgörande för att få en fällande dom. Och tjejernas insats har hyllats från flera håll.
Vi har ju fått jättefin respons från polis och från allmänheten och så. Men det absolut viktigaste för oss har ju såklart varit att hon har tyckt att vi har gjort rätt i det här. Och få hennes bekräftelse i det. Men jag minns just att då när vi satt och pratade en stund efteråt med hennes advokat. Så sa hon att hon hade sagt till henne att vi var hennes änglar. Och det tyckte jag var så himla fint. Det kändes jätte... Jag blev jätteberörd av det, faktiskt.
Och att få spela en så betydande roll för någon i en kritisk situation har betytt mycket för Johanna.
Jag själv har växt väldigt mycket, för att den kvällen gjorde att... Alltså hela ens kropp sattes ju på prov, om man säger, både psykiskt och fysiskt. Och rättegången, att vara en så betydande röst för någon och att man var hela hennes röst den dagen. Alltså man känner ju sån stolthet över vad man har gjort, och idag känner jag ändå att jag har växt väldigt mycket som människa.
Vid sidan av den stolthet som de båda känner har händelsen satt spår, och rädslan sitter till viss del kvar. De undviker platser som inte är upplysta. De åker helst inte spårvagn eller taxi själva. Och känslan av att vara utsatt har på många sätt blivit ett uppvaknande och en pyrande ilska.
Framför allt först i början så var det ju väldigt jobbigt för mig och Johanna. Alltså i att det var ju traumatiskt det som hände. All den här rädslan och att det här faktiskt har hänt. Och vi kände jättemycket för den här kvinnan och tänkte på henne nästan dygnet runt. Pratade vi ju om att det kändes jättejobbigt vad hon har varit med om. Och det var väldigt, det var tumult allting liksom. Och det har också varit ett feministiskt uppvaknande, om man kan säga så. Att liksom att den kraften och liksom samhörigheten på något sätt som vi kände med henne den kvällen. Att det här är så klart för henne allra, allra, allra värst. Men det var liksom också som ett sånt sjukt svek mot alla tjejer det här som hände. I att så här... Fan att vi ska behöva stå ut med det här. Alltså, vad håller ni på med? Vi kan inte behöva gå. Vi ska inte gå och vara rädda på kvällarna för att det finns så nära personer som tar sig friheten att röra någon som inte vill det. Jag har varit så arg i det här på ett sätt som jag tror har varit bra för mig, för att det har fått mig att förstå att det inte ska vara på det här sättet.
Enligt den preliminära statistiken från BRÅ anmäldes 8350 våldtäkter i Sverige under 2019. Och så länge statistiken ser ut på det här sättet så behöver vi ta hand om varandra och visa omtanke. Det vi kan lära oss av Saga och Johannas berättelse är hur viktigt det är att lägga näsan i blöt. Att våga ta kontakt och fråga om allt det som det ska. För när vi gör det utifrån en omtanke och medmänsklighet är det helt okej.
Man kanske rent av ska säga att det är en ledstjärna för hur vi ska vara mot varandra. Tusen tack till Saga och Johanna för tips och inspiration. Jag heter Jenny Burman och jag hoppas att du lyssnar snart igen. Hej då!